Politikerna vill inte längre spara i ladorna. Kommer Socialdemokraterna våga göra upp med 90-talets heliga krispolitik? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Filippa Rogvall, och i studion har jag sällskap av Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och Annette Holmqvist, hej.
Hej.
Ekonomin är ju det stora samtalsämnet just nu, med höga räntor, pressade hushåll. Men i bakgrunden av allt det här så bubblar också en debatt om statens finanser. Plötsligt så talar politiker från höger till vänster om alla stora, enorma investeringar som måste göras. Det handlar om klimatomställningen, det handlar om järnvägar, bostäder, mycket annat. Och att Sverige då, som har en av Europas lägsta statsskulder, kommer behöva låna mer pengar. Är det här en radikal tanke, Annette?
Ja, men det kan man väl ändå säga, för det går ju emot den doktrin som har gällt i Sverige så länge, i 30 år, att man ska vara så snål som alls möjligt. Och som dagens politiker och höga tjänstemän är skolade i till stor del.
Man kan säga att det borde inte vara en så radikal tanke, men det är ju det. Alltså det är verkligen känsligt att rucka på det här. Alltså det är livsfarligt att framstå som slösaktig för finansministrar. Det är i alla fall så doktrinen har varit.
Precis.
Vi ska gå in lite på historiken, men jag tänkte att vi tar avstamp i Folk och Försvar, Sälen. Thomas, du var där förra veckan.
Ja.
Alla svenskar ska förbereda sig på krig blev den stora snackisen, men det talades också lite om ekonomin.
Ja, nej men det gjorde ju det. Alltså det var ju stämningsläget, det var, man ska säga att det var ju rätt dystert redan för ett år sedan när jag var där. Men det har verkligen försämrats under det här året som har gått. Alltså, då var det ändå, för ett år sedan var det ändå liksom lite optimism kring kriget i Ukraina. Den har liksom ersatts av oro och pessimism. Och liksom, ja men Ryssland rustar ju upp otroligt snabbt. Och det har ju skapat en känsla verkligen av att det är bråttom. Alltså på, chefen för Polens underrättelsebyrå har pratat om att vi har 3 år på oss bara. Så att det var verkligen en känsla av att det är bråttom, och det gör ju också att det leder in på en diskussion kring hur ska man betala för det här.
Och då ska Sverige alltså rusta upp genom att slakta hela den här strama budgetdisciplinen som rådigt.
Ja, nej, men det var tydligt där tycker jag att man liksom, de här sakerna ändå hänger ihop lite. Att när man hängde där i Sälen då, det är ju rätt speciellt om hela den svenska politiska eliten är där, stora delar av den, alla partiledare, statsministern och ledande försvarspolitiker och sådär.
Kungafamiljen.
Kungafamiljen var där också. Och när man hänger där då i baren på kvällarna, då brukar man få ut mest information. Så talades det mycket om hur då man ska betala för den här snabba upprustningen. Och det är någonting som också ingår i det här försvarsberedningens samtal. De ska inte bara prata om hur försvaret ska byggas upp, utan också hur det ska finansieras. Och en som var på plats där också i Sälen, i baren, det var ju Daniel Suonen, som är chef för den här fackliga tankesmedjan Katalys.
Estimatör.
Ja, och även numera programledare i Sveriges Television. Alltså han har ju drivit det här otroligt länge. Han liksom förknippas verkligen med detta mer än någon annan. Och någon kväll när vi hängde där och det var moderater, jag ska inte namnge dem, ledande moderater och andra runt omkring, så var det så tydligt att liksom, han fick medhåll. Alltså det var, folk gav honom rätt. Alltså nickade instämmande när han pratade om att man behöver lånefinansiera den här snabba upprustningen.
Så fort svaret kommer in i sammanhanget, då får moderaterna...
Ja, men nu var ju inte jag på Folk och Försvar, men den här tanken, det har ju blivit väldigt tydligt även för oss som inte var där, att den här tanken om att vi behöver ha ett annat system i Sverige har verkligen blivit bred nu, att det rör på sig i den här debatten och allt fler pratar om att vi måste ha en annan ordning, vi måste spara mindre, öka utgifterna till investeringar, och så finns det också en del som lyfter att vi behöver en långsiktig debatt om vad tjänar Sverige bäst. Om vi får ökade investeringspengar, vad ska de gå till om 20, 30, 40 år? Vad är bäst för Sverige i det långa loppet?
Verkligen, och det var ju liksom det som var tydligt där, att det finns en öppenhet i Moderaterna och regeringen. Alltså jag pratade med centrala företrädare på plats där, och de är ju öppna för att man verkligen att det är nödvändigt att överge det här, liksom den här doktrinen, det som har varit så heligt. Och även inom socialdemokrater, alltså Morgan Johansson, Peter Hultqvist var på plats. Där finns också en öppenhet. Men en som inte var så mycket där i baren var ju Magdalena Andersson. Till skillnad då från proffs Milan Lurs Kristersson som ju såklart var på plats där. Men där, jag skulle säga att just kring Magdalena Andersson så där finns det ju ett frågetecken. Men det var ändå tydligt där att det är liksom någon form av paradigmskifte är det ändå som vi håller på att uppleva. Den känslan tycker jag var stark där i Sälen.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Den som är satt i skuld är icke fri.
Bevingade ord från Göran Persson, tidigare S-ledare, finansminister och statsminister. Jag tänkte att vi ska backa bandet lite grann, och ni får gärna komma in och rätta mig här om jag har fel, eftersom jag är född först 93. Men under 90-talet så var det ju då en djup ekonomisk kris i Sverige. Det var hög arbetslöshet, banker kraschade, statens budgetunderskott skenade och statsskulden växte.
Ja, men så var det ju verkligen. Jag jobbade ju som journalist, var ganska ny i karriären då på den här tiden. Och jag minns att vi började månaderna med att säga, vilket företag lägger vi ner idag? Det var den stämningen då.
Och för att lösa allt det här då så tvingades den dåvarande S-regeringen att sanera statens finanser. Göran Persson blev ansiktet utåt för det som idag är det heliga finanspolitiska ramverket. Mm. Ett antal regler då för att långsiktigt ha hållbara statsfinanser. Och den mest kända delen av ramverket som vi debatterar mycket idag är det som kallas överskottsmålet.
Just det.
Och det innebär att staten ska gå med överskott och till och med spara lite av BNP för att ha en buffert för framtiden. Hur ser ni tillbaka på den här tiden? Annette, du har gett dina minnen. Hur gammal var du, Thomas?
Ja, alltså hur gammal var jag? Född tidigt 80-tal, men drygt 10 år. Men tillräckligt gammal för att minnas det, dock inte som politisk reporter. Men, nej, men det var ju verkligen så att det här ramverket, det blev ju ganska snabbt liksom Göran Perssons och Socialdemokraternas. Alltså det kom så tydligt att förknippas med dem, och den här stora budgetsaneringen som han drog igång då, först som finansminister efter valet 94 och sen så då höll i som statsminister. Det kännetecknar hela hans, liksom, definierar hela hans politiska karriär, och det blev ju en stor framgång för Socialdemokraterna. Alltså framgångar som kanske inte har varit så himla många för Socialdemokraterna under de senaste decennierna. De har verkligen präglat svensk politik, men det har liksom...
Ordning och reda.
Ja, men det blev verkligen någonting som, och en väldigt tydlig liksom, en del av liksom, en politisk strategi, Socialdemokraternas politiska berättelse, väldigt tydligt så.
Ja, men jag tycker man kan inte komma undan att beskriva det här som Göran Persson själv har berättat om, hur han åkte till New York för att få låna. Sverige var ju på ruinens brant, överdrivet, men det gick ju väldigt dåligt för svensk ekonomi. Han åker till New York och beskriver det som att han står med mössan i hand och ber om att få låna av flinande finansvalpar i 25-årsåldern. Så illa var det ju, och det gjorde ju att socialdemokratin mer eller mindre sedan dess har tillbett det här finanspolitiska ramverket som det allena rådande, och det har ju tjänat dem väl under åren. De har ju vunnit på det här, men det har ju också funnits en stor enighet politiskt om att det har tjänat Sverige väl.
Det har ju verkligen varit så att man på något sätt har varit tvungen att svära sin trohet till detta. Alltså i valet 2002, som ju var Göran Perssons stora succéval, då han stod mot Bo Lundgren, då förlorade ju Moderaterna, delvis enligt Moderaternas egen analys, på grund av att man inte tillräckligt ansågs omfamna det här ramverket.
De ville istället sänka skatter.
Ja, och det var liksom för... men Göran Persson utmålade ju Bo Lundgren och Moderaterna som ett hot mot liksom den ekonomiska stabiliteten. Och sen fick ju Socialdemokraterna senare då i valet 2010, när de gick till val tillsammans med Lars Ohly och de rödgröna, då fick de ju själva erfara det där, för då var det istället de som möttes av anklagelser om att vara för slösaktig. Så man skapade verkligen, den var så stark, och är ju fortfarande, den här doktrinen.
Jag tänkte att vi ska lyssna på hur Göran Persson själv sammanfattade sin politiska gärning i sin sista riksdagsdebatt år 2007.
Jag har varit en fast väktare av grunderna för välfärdssamhället vad gäller de offentliga finanserna. Ja, jag erkänner det. Jag har aldrig tvekat på den punkten. Människor som är utsatta, den dagen man tvingas ut i ett låneberoende, så är det klippt för de offentliga finanserna.
Vad framkallar det här för känslor?
Kanske framför allt hur starkt hans gärning faktiskt har präglat det politiska Sverige och fortfarande gör det.
Verkligen.
Under åren så har överskottsmålet sjunkit något, men alla finansministrar efter Göran Persson har varit måna om att hålla i de här strama finanserna. Nu ska vi lyssna på Anders Borg också.
Vi kan dämpa svårigheterna i omvärlden genom att förstärka efterfrågan i Sverige. Det kan vi därför att vi har sparat i ladorna. Vi har ökat överskotten.
Och sen har vi Magdalena Andersson.
Vi har ju faktiskt under den här mandatperioden minskat statsskulden med 10 procentenheter. Så att vi har ju betalat av och samlat i ladorna.
Mm. Ja. De här omtalade ladorna.
Ja.
Eller hur? Nej, men det var ju, alltså, det är ju speciellt man tänker tillbaka på det. Men när Magdalena Andersson då var i opposition och utmanade Anders Borg inför valet 2014, det val som sen Socialdemokraterna vann, då var ju hennes främsta kritik mot Anders Borg och regeringen var att han har satt sprätt på för mycket pengar. Så att då var ju fortfarande det här är helt överordnat i svensk politik och så tydligt fortfarande bärande i Socialdemokraternas politiska strategi.
Finns det några fördelar med att ha ett stramt ramverk? Alltså, uppenbarligen måste du göra det.
Ja, nej, men alltså, när man pratar runt i både Moderaterna och Socialdemokraterna så är det tydligt att de lyfter det. Just nu när man då blickar ut Europa och ser många länder som har mycket högre statsskuld, kanske en dubbla som andel av BNP än den svenska, att de får ju betala stora delar av deras ekonomi går ut, eller liksom reformutrymmet försvinner för att man tvingas betala räntekostnader. Så att det är ju en fördel såklart, påpekar de då för svensk del att vi har en låg statsskuld.
Och det finns ju också möjlighet då att i ett krisläge kunna göra någonting snabbt. Till exempel under pandemin så tjatade man ju hela tiden om att tack vare att vi har sparat i ladorna kan vi göra de här sakerna.
Nej, men sen ska man ju liksom ha klart för sig här så att historieskrivningen blir korrekt att senast man skulle se över det här överskottsmålet, det har ju sänkt från början var 2%, sen blev det 1% och sen då senast man skulle se över det här, det var under Stefan Löfvens första mandatperiod, det var 2016, satt alla partier i förhandling om detta. Då ville ju Socialdemokraterna avskaffa det nuvarande överskottsmålet och inför ett balansmål, att statens finans skulle gå plus minus noll. Men då var det de borgerliga som var opposition då, som sa nej. Man var livrädda för att bjuda Socialdemokraterna på massa reformutrymme inför valet som de skulle kunna sätta sprätt på och vinna valet på. Och kompromissen blev ju då till slut att 0,33%, alltså en kvarts procentenhet, är liksom det nuvarande. Men det där visade ju att oppositionen, det kan vara bra med sig, att oppositionen kan ha instrument att säga nej till en reformering av det här som ger liksom en sittande regering massa mer pengar.
Det låter ganska cyniskt. Man tänker att de här pengarna ska komma svenska folket till del. Liksom att det är för
allas
bästa.
Alltså, det finns ju alltid en diskussion kring, kommer det in mer pengar så finns ju också risken, beroende på hur man då ser det, för att det blir en sån här överbudspolitik, en valrörelse till exempel, att man lovar allt till
den
alla.
Den berömda familjeveckan.
Pengar. Exakt. Sånt.
Och för om vi kollar då, på dagens datum så har ju finansminister Elisabeth Svantesson bestämt att vi återigen ska partierna sätta sig ner och se över det här ramverket tillsammans. Just idag hålls det allra första mötet. Mm. Vad skulle ni säga? Liksom, var står den här diskussionen idag?
Min bild är att det står tämligen klart att det kommer bli en sänkning av det här överskottsmålet.
Går det att sänka mer från, liksom, vad är det, 0,3 idag?
Ja, nej, men det kommer, ett minimum skulle jag, i min bild när man pratar runt, är att det blir ett balansmål. Men det finns ju ett förslag på bordet. Nästan i svensk ekonomi, Lars Calmfors, professor i nationalekonomi då vid Stockholms universitet, han som har varit liksom mer än någon annan nationalekonom och ekonom, varit liksom tongivande i formandet av
ganska borgerlig bakgrund.
Traditionellt sett, men nu, han var ju med där i Daniel Sunes program i Sveriges Television och det lät verkligen som att nu låter han liksom radikalare än Socialdemokraterna och vill ju har ju föreslagit då ett underskottsmål på 0,5% av BNP, vilket då skulle frigöra ungefär 50 miljarder om året jämfört med dagens mål.
Kul att du nämner Lars Calmfors medverkan i Sunen och Teodorescu, det här nya SVT-debattprogrammet, för jag har tänkt att vi ska lyssna på en bit av det han säger i deras program från i december.
Alltså, vi ser framför oss att det finns tillfälliga utgifter som vi kan behöva under de kommande åren. Och då kan det vara motiverat att man lånar till det. Mm. Vi kan inte låna till en åldrande befolkning. Vi kan inte låna till ett permanent högre försvar. Det måste finansieras skattevägen. Men däremot så kan vi låna om vi har tillfälligt stora utgiftsbehov. Och det är väldigt mycket som talar för att vi har det under de kommande åren.
Vad tror ni? Kan Lars Calmfors få med sig finansministern på det här?
Ja, alltså, vi får väl se. Alltså, som sagt så upplever jag att det finns en lyhördhet för det här i regeringen från liksom Ulf Kristerssons håll och så. Men alltså, jag och Anette var ju på en pressträff här i veckan nu med Elisabeth Svantesson som handlade om hur inflationen sjunker. Men hon är ju, och de runt henne, är rätt avfärdande mot tanken på ett underskottsmål. Alltså balansmål, som sagt, det tror jag någonstans är ett minimum här. Att vi kommer inte fortsätta med det här överskottsmålet vi har idag. Men budgeten, men att man ska börja gå med underskott varje år. Som
hon vill inte få ryktet som den slösaktiga finansministern.
Nej, men precis, det är verkligen den här rädslan att framstå som lössläppt, den sitter så djupt. Och sen ska man säga att det här verkligen är finansministerns roll. Det vore nästan tjänstefel att redan på förhand öppna upp för ett underskottsmål, tror jag. Men vi får se var vi landar.
Jag pratade häromdagen med LO-ekonomen Torbjörn Holle. Och han sa ungefär som så att idag är det nog svårt att hitta en ekonom som inte tycker att det här finanspolitiska ramverket som vi känner det idag har spelat ut sin roll. Men han beskrev också att på ett ungefär så sa han att det var helt rätt då när det kom till. För då handlade ordning och reda om att få ordning på svensk ekonomi som var ifrågasatt även utomlands. Men att idag handlar ordning och reda om helt andra saker. Och då motverkar det här ramverket på något sätt det vi behöver åstadkomma idag. Alltså att andra länder idag ser på Sverige som ett land som vill gå med i NATO men inte får göra det. Eller ett land som har väldigt stora problem med brottslighet, skjutningar och sprängningar och så vidare. Och då behövs det mer pengar för att lösa den typen av problem. Det är dagens krav på ordning och reda.
Det här med att ekonomer generellt sett är liksom mer radikala här än det är liksom bara politikerna. Det är det som är lite absurt. Att det är ju bara de ledande politikerna. Det är liksom Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson i princip som vill hålla fast vid detta och fortsätta amortera ner på liksom Europas lägsta statsskuld i övrigt. Så ser ju liksom, det är ändå det Lars Calmfors också motiverar det här underskottsmålet med, är ju det enorma behovet av investeringar.
Ja, och det handlar ju till stor del, det som har utlöst väldigt mycket av den här debatten handlar ju såklart om försvarssatsningarna som krävs. Det är jättestora satsningar som krävs. Men det handlar ju också om bristande underhåll av vägar och järnvägar. Det är brist på bostäder, välfärden, vården går på knäna.
Kärnkraften,
elledningarna som måste byggas ut och så vidare och så vidare.
Kul att ni nämner kärnkraften, för att jag tänkte att vi ska lyssna på ett annat klipp. Ebba Busch, KD-ledare, energi- och näringsminister, gjorde ett lite oväntat utspel på det här temat i höstas. Jag vet inte hur oväntat ni tycker att det var, men hon sa till Aftonbladet då att Kristdemokraternas nya projekt är att bygga en starkare stat och lånefinansiera till samhällsbygget.
Staten och kapitalet behöver gå hand i hand och där vi behöver, så fort vi klarat av att koppla greppet om inflationen på riktigt, ändå växla över till en tung investeringsbudget.
Det här var ju lite faktiskt av en
en katalysator.
Hon är ju duktig på det där, att känna av vad vindarna blåser, och det gjorde hon ju verkligen här. Och man hör liksom inom socialdemokrater, det var ju lite av en ögonöppnare här, men det har ju också skapat en del lite stress och närmast lite ångest inom socialdemokraterna att man låter henne, att hon är den som hon säger det här. Jag menar, det här är ju någonting som vänstersocialdemokrater har drivit länge. Och man verkligen lider av det här med att liksom socialdemokratiska, den 8 år av socialdemokratisk regering, att det man liksom, som du sa, att man verkligen, det man gjorde var att amortera av på statsskulden. Och nu kommer hon och säger att man ska lånefinansiera jättestora samhällsinvesteringar. Det svider lite i rörelsen, kan man säga.
Ja, men verkligen. Det är jättemånga som är stressade över det här och tycker att det borde ha varit en socialdemokrat som tog bladet ifrån munnen och sa att nu måste vi göra det här. Istället var det då Ebba Busch. Samtidigt så finns det ju då, har ju hennes uttalanden startat en diskussion om det här nu skulle bli. En högerregering kanske skulle använda de här pengarna på ett helt annat sätt än vad en socialdemokratisk ledd regering skulle vara. Många socialdemokrater lyfter ju fram att om det blev den här regeringen som gjorde det, så skulle de kanske använda extra utrymme till att sänka skatter.
Men verkligen, det är ju när hon får fram det, och att det finns en sån öppenhet från höger för att en mera offensiv finanspolitik, det har ju mycket att göra med att det är tydliga högerprojekt som de vill finansiera och som nu är på tapeten. Men det är försvar och kärnkraft framför allt, skulle jag säga. Energi och kärnkraft som är de stora sakerna som lyfts. Och det är ju saker som ligger den här regeringen och Tidöpartierna varmt om hjärtat.
Så också ett skäl för oppositionen att hålla igen lite nu?
Nej, men det tror jag egentligen inte riktigt att just det. Men det, jag menar, det var ju Vänsterpartiet skrev på DN Debatt idag om hur man då vill ha ett underskottsmål. Och även de pratar ju om att man ska rusta upp försvaret. Alltså det är därför de här diskussionerna förs ihop. Att jag menar, det är en total politisk enighet från Vänsterpartiet till vänster till Moderaterna till höger om att man ska satsa 2% av BNP på försvaret. Ja. Och det måste finansieras. Och gör man inte det, ser man inte över det finanspolitiska ramverket, då tränger det undan annat. Eller så kan man göra som Socialdemokraterna och ständigt kasta in den här frågan om en beredskapsskatt som de aldrig berättat om vem som ska betala den. Men det, och nå en enighet om det, att man ska införa nya skatter, det är mycket svårare än att nå en enighet om att man ska börja använda sig av de här starka finanserna.
Hur ser den här konflikten ut inom S? För att jag vet ju att Ungdomsförbundet var ute och försökte pressa på. Förra våren så var då Lisa Nåbo, då SSU-ordförande, med en intervju med dig, Thomas, här i Expressen. Mm. Om att dra in förtroendet för Mikael Damberg, partiets finanspolitiska talesperson, tidigare finansminister. Spetsigt. Om han inte presenterade en mer offensiv ekonomisk politik. Vad var det som hände sen egentligen?
Ja, nej men han sitter kvar. Nej, men hon backade väl, det var, kändes ganska ungdomsförbundsaktigt det där. Socialdemokraterna och Damberg presenterade något förslag på något sommarkoll och satsning eller liknande i skuggbudgeten, och sen så drog de SSU tillbaka där. Jag tror att delvis berodde kanske också på att hon och, att jag fick väldigt mycket skit från, de var arga på henne för att hon gick ut sådär hårt. Men det är en intressant konflikt tycker jag inom Socialdemokraterna som ändå tonar upp här. Alltså, Socialdemokraterna har varit förskonat från stora konflikter under ganska lång tid. Det har varit lugn och nu får vi se vad det här tar vägen. Men den här frågan är infekterad och rätt känslig just eftersom Andersson och Damberg är så investerade och har gått emot den här tanken på att verkligen släppa tyglarna på för finanspolitik.
Men för att sammanfatta allt det här, och regeringen har ändå en viss öppenhet för att skruva på det finanspolitiska ramverket. Mm. Annette, du nämner någon form av kompromiss här i Socialdemokraterna. Vad tror ni att det kommer landa någonstans?
Ja, men jag tror att det kommer bli en förändring. Exakt hur den kommer se ut, det vet jag inte. Men jag tror att det kommer att sluta med att man enas om att det måste in mer pengar.
Ja, nej, men det tror jag också. Jag tycker det är tydligt när man pratar runt här och att det är inom Socialdemokraterna det här avgörs nu, dessutom de i opposition. Men något som talar för att man verkligen kommer enas här är ju att den här då perioden när ett nytt ramverk skulle träda kraft, det är ju 1 januari 2027, alltså efter nästa val. Nu vet jag för sig, jag får höra från källor, att det är tanken på att man ska tidigare lägga detta finns ju, och det drivs även av Vänsterpartiet och så. Då blir det lite känsligt för Socialdemokraterna, för då kommer den aspekten in. Ska då, om man nu skulle införa ett underskottsmål, ska den här regeringen få 50 miljarder inför nästa val i en sista budget. Precis. Att sätta sprätt på? Det får vi se om Socialdemokraterna är lika sugna på. Men jag tror att ett minimum...
Det är dyrt med kärnkraft.
Ja, exakt. Nej, men så att jag tror att man kommer ju att det här nuvarande överskottsmålet kommer inte överleva någon form av minimumbalansmål, annars ett underskottsmål ligger ju i korten helt klart.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Vi får se om dagens styrande politiker vågar göra upp med 90-talets krisekonomi. Annars så vet jag ett antal namn som väntar på att ta över. Flera av dem var knappt födda på 90-talet. Jag tänkte nämligen att vi ska prata om Expressens lista över de 30 mäktigaste i politiken under 30 år. Mm. Som vi släppte igår.
Som man måste läsa.
Alla måste in och läsa nu. Men jag kan avslöja ettan. Mm. Och det är vår klimatminister, Romina Pourmokhtari, liberal, 28 år. Varför är hon mäktigast? Annette?
Ja, men hon är väl ett ganska självklart val skulle jag säga. Hon är ju mäktigast i sin åldersgrupp. Hon sitter på den viktiga posten som klimatminister och har i den rollen faktiskt lyckats få med sig Sverigedemokraterna att ställa sig bakom det långsiktiga målet om netto nollutsläpp till 2045. Så jag, även om hon är väldigt utskälld och så syns hon mycket.
Hotas av misstroendevotum imorgon.
Ja, exakt. Nej, men hon, man kan väl säga att hur hon nu lyckas med detta. Nu är klimatet en del av det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Det är känsligt. Hon förföljs av olika, en svekdebatt. Men hur hon lyckas i det här... kan nog bli avgörande både för Liberalerna och därmed för regeringen i nästa val.
Först på nionde plats hittar vi Douglas Thor som leder det inflytelserika ungdomsförbundet MUF. Moderata ungdomsförbundet. Varför får inte han en högre placering?
Ja, men det kan man ju fråga sig. Alltså, MUF är ju mäktiga. De har jättemycket att säga till om inom Moderaterna. Men alltså, Douglas Thor är rätt skadeskjuten. Alltså, han har hamnat i onåd hos partiledningen. Det var den här så kallade Operation Jämtland som det kallades när han anklagades för att köpa röster. Alltså, det där har inte, han överlevde det där till slut. Det var, såg ju verkligen, det var allvarligt det där. Men han har inte, när det var Sverigemöte senast, vi kan inte prata, då stoppades talet, det var jag med och skrev om. Och nu när det var stämma här och jag och Anette var där, så återigen så portades han från talarstolen, alltså rätt uppseendeväckande, och han är vinklippt och nu får vi höra om hur han kommer utmanas till hösten. Vi får se om han överlever som MUF-ordförande, men det skulle jag säga förklarar att han bara hamnar på plats 9.
Och sen har vi SSUs ordförande Lisa Nåbo. Hon har också halkat ner på den här listan från plats 3 till 11. Det handlar inte om att hon har varit inblandad i några röstkupper, eller vad säger du, Anette?
Nej, där handlar det nog mer om att den kritik hon har framfört, där hon tyckte att Damberg måste släppa på den här snåla politiken, så följde hon inte upp sin kritik utan hon backade från den, och det är ju inte ett vinnande koncept. Ja. Samtidigt så är det väl också att man måste vara ärlig med att ungdomsförbund nästan alltid tystnar när det egna partiet är i regeringsställning, och Socialdemokraterna har ju styrt mellan 2014 och 2022, så det är ju en av förklaringarna. Och inom SSU får man väl också säga, det ligger ju alltid under ytan någon form av falangstrid där. Men det har ju varit lugnare de senaste åren, förutom i Skåne där det har varit väldigt bråkigt kring islamism och homofobi och sådär.
Det var länge sedan man liksom SSU var så tongivande som de var då på 90-talet, när den här nu styrande generationen som man är trötta på då, som sätter ramarna för politiken, när de höll på att bråka ungdomsförbundet, det var ju liksom, det var en storhetstid för SSU. De är rätt, jag skulle säga ändå hyfsat marginaliserade och lyckas inte riktigt göra sin röst hörd i den politiska debatten. Det får man väl säga motiverar att hon inte är på topp 10.
Vi får se om de tar tillvara på den här oppositionsrollen nu då och lyckas göra mer väsen av sig. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa vecka. Tack så mycket, Thomas.
Tack, tack.
Tack, Anette.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.